Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är äventyren Anneli Pompe. Hon har tävlat i fridykning, hon slog världsrekord på 126 meter, hon älskar bergsklättring, hon har bestigit Seven Summits, de högsta topparna i de sju världsdelarna. Att hantera sin andning, sina tankar och att nå sina mål och att utmana sig själv, ja, det är något som hon föreläser mycket om idag. Hon har också skrivit flertalet böcker som jag tycker är helt underbara. Det finns en som heter Otroligt högt, extremt lågt och en som heter Tankar under ytan, bara för att nämna några. Jag är nyfiken på så mycket när det gäller Anneli. Vad är det som har dragit henne till de två ytterligheterna som djupa hav och höga berg? Hur hanterar hon tankarna? Är hon rädd någon gång? Dessutom är jag så nyfiken på hennes fascination av helikoptrar. Hon ska bli helikopterpilot. Ja, hennes utmaningar och äventyr, de tar nya höjder. Och där ligger Douglas och myser. Han vaktar dörren.
Han kommer att somna snart. Ja, han brukar ju märka att när Matte sitter eller står och ska prata ett tag och vara tråkig så går han och lägger sig.
Ja, men det, exakt. Då väntar till de får lite uppmärksamhet. Ja. Och får de inte den så, nej okej då. Mm.
Det var en jätterolig grej som hände på en föreläsning. Jag sa till Douglas att stanna bakom. Det var en scen och så skulle han stanna bakom scenen. Och så nästan precis när jag var klar så sa jag väl någonting sån här med ganska hög röst. Och så såg jag efteråt publiken, de liksom började titta så här ganska långt ner. Och så var det flera som bara satt och log. Jag bara, oj, vad händer nu liksom? Och så bakom mig så hade Douglas lyckats öppna dörren. Och så där lilla lurviga huvudet tittade fram mellan gardinerna.
Nej, han blev kanske lite orolig.
Varför? Ja, precis. Men det var en väldigt bra avslutning.
Det är där man säger att hunden är ens bästa vän.
Mm.
Välkommen hit, Anneli.
Tack så mycket.
Så himla härligt att ni är här. Det är så kul också för när jag gick ut på Instagram och frågade vilka lyssnarna ville att det skulle bjuda in. Så kom ditt namn upp av flera.
Ja, men vad roligt att höra.
Jätteroligt och vi har ju träffats tidigare vid flera tillfällen och sen också i Vardagspuls nu i det programmet. Och då pratade vi framförallt om när du hade fridykt och typ svimmade av.
Ja, men precis. Ja. Det är nog ett av de mest dramatiska och vanligaste samtalsämnen, tror
exakt,
jag.
Mm. Exakt. Så att nu har vi det sagt.
Ja.
Ska ta en sip kaffe här. Du har fått ditt morgonkaffe
ja,
också.
Ja, det är nog min andra kopp så jag är extra glad.
Ja, men det är bra. Vi behöver lite kaffe. Nej, men med, alltså fridykt, du är ju äventyrare. Fridykning och bergsklättring har ju varit dina två stora saker som man känner till dig för.
Ja, men precis. Mina favoritsporter.
Exakt, och det började framförallt med din pappa som var väldigt äventyrlig också.
Precis. Ja, fridykning. Det var han är dykare. Han har alltid dykt. Och så är jag uppväxt på västkusten. Så han gav mig väldigt tidigt mitt första cyklop. Jag var jättedålig på att simma när jag var liten. Jag är fortfarande ganska dålig på att simma. Så va? Det behöver man inte vara bra på för att fridyka. Men just när jag fick se den här vackra världen under ytan. Liksom, det var porten till att där vill jag stanna längre.
Men du är inte särskilt att du då vill simma, alltså gå träningssimma i en bassäng? Eller?
Nej. Jag gillar inte att vara inomhus.
Nej.
Och det, därför har jag liksom inte varit så mycket på inomhussporter eller arenor. Eller så där, utan naturen har alltid varit min mitt hem.
Ja, och du bor ju mitt i naturen.
På naturen kan man säga.
Exakt.
Ja, jo, men det var också en idé så att jag insåg att jag måste bo nära naturen, för det är där jag bor som bäst och mår som bäst. Så jag började leta efter strandtomter. Mm. Och det är ju i stort sett omöjligt om man inte vill jobba jättemycket och då inte har tid att vara där. Och så dök det upp den här idén, men att bo på båt, det är ju väldigt nära vattnet. Och så ibland när man får nya idéer så brukar ju hjärnan då sätta igång och liksom hitta på bortförklaringar varför det inte går. Så här, du kan ju ingenting om båtar, det är faktiskt jättemycket jobb att bo på en båt, det är litet, det är jobbigt. Så här, men nu vet jag ju inte.
Nej.
Så jag började
googla. Men du fick de tankarna då?
Jag fick de tankarna, absolut.
Ja.
Mm. Massa tvivel. Och det är ju helt normalt när man ska göra nya saker. Det tror jag är bra att komma ihåg.
Vi ska komma in mer på det här med tankar.
Ja, det hoppas jag.
Det är jättespännande.
Jo, så jag började googla och läsa på och titta på Blocket. Och sen hittade jag en perfekt husbåt som är i stål, så den är stabil. Och jag litar på den. Och det är något visst med metall. Liksom. Det känns tryggt.
Men du är inte ute och åker med den?
Den kan åka omkring, bara i 5 knop. Så den är väldigt långsam.
Men så du håller dig mest...
Jag håller mig mest
vid
stilla.
Vid land, men på vattnet?
Ja, så på vintrarna så har jag den i hamn. Och på sommaren så ligger den ute vid en ö utanför hamnen. Så det är min favoritplats. Och det är så härligt för att jag känner naturen och vädret i båten. Så jag kan, innan jag slår upp ögonen så kan jag känna att ja, idag gungar det lite lagom. Jag hör vinden. Så jag vet vad det är för väder innan jag går ut.
Och det är så roligt att du pratar om det. För hela du bara skinner upp.
Ja, men jag älskar min båt. Det är så här, att komma dit är som att andas ut. Jag känner liksom hur axlarna sjunker och jag kan längta till att komma tillbaka dit.
Men är du så här då att du vinterbadar och så också då?
Jajamän.
Det gör det.
Mm. Och det är lite löjligt för att jag har varit en sån badkruka. Jag badar i stort sett bara med våtdräkt och cyklop. Och så var det för ungefär 3 år sedan så tänkte jag att det känns lite taskigt mot havet. Så att jag inte älskar havet förbehållslöst, liksom, att jag måste vara där på vissa sätt. Så då bestämde jag mig för att jag ska börja bada och jag ska göra det året runt och lära känna havet i alla årstider.
Vad skulle du säga om havet om man tänker sommar och vinter?
Förutom att det är olika temperaturer. Men karaktärerna och sen känslan i kroppen och framförallt mötet med havet blir olika.
Jag tycker just den här känslan i huden. Jag badade första gången riktigt kallbad när jag var på Bali.
Oj!
Ja.
Aha, finns det där?
Ja, det var en kompis till mig som tränade mycket där nere och då fanns det på ett gym så fanns det sån här, jag måste säga, isbad och det var 7 grader, men det var ju 30 grader utomhus. Och då, först satte jag ner foten och tänkte jag att det här gör ju ont för att det är så kallt. Men sen så skulle jag sitta där i 10 minuter.
Wow!
Och lyckades med det just med tanke på andningen.
Ja, andningen är ju nyckeln.
Och då, ja, exakt. Mm. Och jag tänkte så här, det här ska jag testa nu för att se hur jag kan styra mina tankar och hur kroppen påverkas av det. Så är det liksom det till en utmaning för att överhuvudtaget komma ner.
Ja, det är bra så. Sätt att övertala sig själv.
Ja, och då märkte jag så fort han ställde en fråga och jag svarade, då började jag skaka.
Ah,
men när jag satt och andades så skakade jag inte. Mm. Men då spände jag väl mig, kanske, när jag svarade.
Precis, eller att du ändrade fokus.
Ja, precis. Mm. Så det som jag tyckte var intressant var att just känslan mot huden, att om man känner... Jag kan bara tycka att ibland när man duschar, att man tänker inte ens på hur vattnet känns på huden.
Mm.
Utan vi bara duschar så står vi och tänker på någonting annat.
Ja, det är fint att känna det.
Ja, är du bra på att vara närvarande i just liksom i alla sådana här möjliga olika tillfällen? För att man möter
inte hela tiden. Det är jättesvårt att vara närvarande hela tiden.
Nej, men det kan komma så här... Möt naturen på det sättet.
Ja, men absolut. I naturen tycker jag det är lättare att liksom styra om sinnena till att lyssna, till att känna, till att se.
Och vad är det som gör då att naturen är så viktig för dig?
Jag tror att naturen smittar av sig. Att naturen, det finns något inneboende lugn och stabilitet och närvaro i naturen. Som jag tror att det är lättare att känna igen sig själv i. Att liksom vi har den här naturen inom oss på något vis. Så jag tror att djupt inne i vårt DNA så minns vi hur det var när vi levde i kontakt med naturen.
Mm.
Och det är så spännande också att lära känna sin kropp i förhållande till naturen, som med kallbadet till exempel, hur man reagerar. Jag vet inte, har du hört vad det är som verkligen händer på djupnivå när man kallbadar?
Nej.
Vad som händer mellan de två delarna av nervsystemet, det sympatiska och parasympatiska. Och för att när vi utsätts för något obehagligt så är det oftast det sympatiska som reagerar först och tänker, det här vill jag inte göra, jag vill springa härifrån, fight or flight. Och det är ju förknippat med stresspåslag och ytlig andning och liksom vi förbereder oss för att fly från det här kalla badet. Men om man då lyckas andas djupare, så det parasympatiska nervsystemet har fler nervändar djupt ner i lungorna. Mm. Så när du andas djupt så aktiverar du det parasympatiska delen av nervsystemet som är förknippat med lugn och vila och återhämtning. Så andningen är ju liksom...
Det är coolt.
Ja, det är ditt sätt att kunna kontrollera, alltså gå från panik till att gå till lugn genom djup andning.
Är det därför man också ofta pratar om det här när man får till exempel panikångestattacker eller så pratar man ofta om att försöka andas ordentligt.
Precis. Och det djupt. Går faktiskt att andas sig utifrån en sån attack om man börjar i lite förberedande syfte.
Mm. Ja, du har ju också tränat andning väldigt mycket.
Mm. Ja, jag tycker jag må vara på platser där det inte är så mycket luft.
Ja, men exakt.
Den så jag har varit tvungen att lära känna andning
fast du inte använder andningen där du är.
Precis, men förutsättningen för att vara där jag är att jag kan andas ordentligt.
Och så det till exempel, att du andas ordentligt innan då?
Innan, ja. Och under tiden. Så fridykning till exempel att ja, men du kan hålla andan i 4 minuter. Din kropp klarar det. Det enda du behöver göra är att andas riktigt djupt och långsamt innan och ha en plan för dina tankar så att du inte tänker sånt som inte hjälper din kropp.
Okej. Okay. Jag tänkte det här för då, om vi tar då ett exempel om du ska ner på djupt vatten. Du har ju varit nere på 126 meter.
Precis.
Som är världsrekordet.
Mm.
Men vad är det du gör då när du planerar andningen? Om du säger att jag ska planera mina tankar.
Precis.
Och min andning.
För att när vi utsätter oss för utmaningar så är det oftast den negativa delen av hjärnan som vill säga att det här är faktiskt inte särskilt smart, det är farligt, ska du verkligen göra det här? Om du tvivlar på dig själv så är det som att förbereda sig själv för att misslyckas. Så jag hade en plan för mina tankar under nästan varenda del av de här 3,5 minuterna som världsrekordet tog. Och då brukar jag använda mig av ett mantra som jag upprepar. Och det var på engelska eftersom det var finare, let go. Så det handlar om att släppa taget om spänningar i kroppen, släppa taget om tankar, släppa viljan att andas. Också släppa viljan att nå botten och att komma upp igen. För om du bara släpper allt det där, det är en form att vara fullständigt närvarande. Och det är det som krävs när du fridyker. För om du missar en sekund, om du missar att slappna av, om du missar att trycket jämna, så kommer du inte klara dyket.
Men så det enda du tänker på, för det, just det här, när du ska ner i det här djupa, mörka havet.
Precis.
Som jag tycker egentligen är ganska skrämmande, även om jag förstår att det är vackert, men man ser ju ingenting ändå.
När man blundar hela vägen.
Ja, exakt. Så. Mm. Så är det så här, vad är den, är det mantrat du repeterar då hela
Precis.
Tiden på vägen ner?
Ja, så om det dyker upp en tanke som att det här är läskigt, så tänker jag bara, släpp taget.
Mm.
Och på vägen upp så tänker jag, faktiskt samma ord som jag använde på Mount Everest när det var som jobbigast, tänkte jag lätt och stark, lätt och stark. För jag, det är en känsla jag vill uppleva, lätthet och styrka.
Vad roligt. Vet du att det var mitt mantra när jag sprang maraton?
Nej!
Jo.
Wow, samma ord.
Ja, samma ord. För min kompis sa, som jag springer med, Sanna Hed, fantastisk löptränare.
Åh, jag behöver en löptränare.
Ja, hon är helt underbar. Okay. Världens bästa.
Mm.
Hon tränade mig till maraton. Jag hade åkt Vasaloppet och jag har aldrig gillat att springa. Men jag började springa när jag fick barn, för det var det lättaste sättet att träna.
Ja.
Att inte passa tider och så. Så jag började typ med 10 minuter och så gick jag 10 minuter och så där höll jag på. Men sen så i alla fall några år senare så skulle jag då, nej men jag ska springa ett maraton. Ja. Någon gång ska vi klara av det där. Och då hade vi som antar att det är lätt och stark. För att om du har den tanken så lurar du på något sätt kroppen att du är lätt och stark.
Precis.
Och då var det så roligt för att i slutet av, när man springer så tar de ju bilder automatiskt på en, som man får skickat från maraton. Alltså så här, det är kameror längs vägen och så ser man nummerskylt och så fotas den nummerskylten och så skickas det hem till mig.
Mm.
Och jag har väl bara Central Park kvar. Så att säga att jag har sprungit 3,9 eller någonting, då har de här 4,2. Och jag tänker så här, vadå, jag känner mig lätt och stark typ hela vägen. Det var jobbigt, men jag hade hela tiden liksom, jag är lätt och stark.
Mm.
Och jag letade och letade och letade. Och så ser jag någon krokig människa som knappt får fötterna från marken.
Mm.
Och det är jag. Jag var helt övertygad om att jag var lätt och stark. Och jag såg absolut inte lätt och stark ut. Men det
intressant.
Är rätt coolt hur jag kunde lura mig själv med tanken att ta mig hela vägen tack vare ett sånt mantra. Verkligen. Så lätt och stark är precis de orden vi använder.
Ja, men vad kul.
Ja, ja, vad häftigt.
Sammanträffande.
Men just det här då med att vara, att hålla på med fridykning och allt vad det innebär. Det är ju då olika tävlingsklasser och så. Nu var, hur länge sedan var du tävlade senast?
Och nu var det nog 3-4 år sedan kanske. Jag skulle tävlat förra sommaren, men det var ju inställt av naturliga skäl.
Ja. Men du har inte
och vet du, det var som var så skönt var att jag varit inte dugg besviken över att det var inställt. Va? Och den reaktionen var så här, aha, men då kanske det är inte så viktigt för mig att tävla längre. Det som jag har kvar den här nyfikenheten om vad händer, alltså hur långt kan jag pusha mig själv om jag gör små förändringar inuti med yoga och meditation. Men det är inte alls lika viktigt längre och det är jätteskönt. Alltså jag har inte det här behovet av att bevisa någonting för mig själv eller för andra.
Men hade du det förut?
Ja, mer när jag var yngre, absolut.
På vilket sätt då?
Ja, men jag sa att jag älskar att tävla och pusha mig själv. Men det, jag vet inte om det är naturligt när man blir lite äldre att det är inte lika viktigt längre. Eller jag har pushat mig själv väldigt mycket och väldigt hårt. Jag tror att jag har hittat de här ungefärliga gränserna, så nu är jag nöjd för kroppens förmåga i alla fall. Men jag har också använt mig till fjällmaraton. I augusti ska jag springa. Jag har aldrig sprungit så långt innan, så det ska bli spännande.
Men just det här då, när du pratar också om tävling, nu hittar du ju olika utmaningar i alla fall, för att du inte kan riktigt låta bli. Men om man tappar den, eller tappar att man inte har kvar den där jättedrivkraften att nå de här målen, att inte jag blir besviken om det ställs in. Mm. Tror du ändå att man kan ha samma fokus på tävlingen och drivkraft som innan?
Ja, bra fråga. Så det är själva tävlingen har egentligen aldrig varit det viktigaste. Utan det, jag har alltid varit väldigt, många säger det, men det är verkligen sant, mest tävla mot mig själv. Och det är fridykning, så det enda du kan göra. Det är liksom inte att du försöker pusha dig själv hårdare, för då kommer du att svimma. Utan det enda du kan göra är att göra ditt bästa, och så får du se hur långt det räcker liksom. Men den här viljan att slå andra, den har jag aldrig riktigt haft. Utan det har varit mer så här nyfikenhet på hur långt kan jag, vad kan jag göra med min kropp?
Men har det ändå inte varit att säga att jag vill ta ett världsrekord?
Nej, mer hur djupt kan jag dyka?
Mm. Så det handlar inte om att slå någon annans rekord, utan mer vad kan jag klara av?
Ja, men precis. Som 126 meters världsrekordet till exempel. Det var ganska enkelt. Jag kände att jag hade mer att ge när jag kom upp, och det var en fantastisk känsla. Men också så här lite, jag vill ju veta hur djupt jag kan dyka.
Det var inte det. Jag tänkte säga, det var inte lite frustrerande att känna att jag kunde kanske dyka lite till.
Jo, faktiskt. Och det var därför jag försökte slå mitt eget rekord 3 gånger och misslyckades 3 gånger. Och efter 3:e gången så insåg jag faktiskt att nej, men det var nog så djupt jag kunde just då. Och sen hade jag varit på Mount Everest efter det, så jag tror att jag sabbade mina lungor lite med kylan, och därför så kunde jag nog inte dyka upp igen.
Men det här med att du då dyker djupt och klättrar högt på berg.
Mm.
Vad är det som gör att du går på de ytterligheterna?
Det är faktiskt mest ett sammanträffande, att jag gillar både havet och bergen.
Och Mount Everest var din dröm sedan du var liten?
Ja, jag såg det på tv när jag var 10 år och tyckte det var så fantastiskt vackert berg. Jag har alltid älskat berg. Och så jag tror att det finns i vissa människor, när man ser en topp så blir det så här, jag måste stå där uppe. Inte så att man måste besegra berget eller liksom på något vis, men bara viljan att, det är som en magnetisk dragningskraft som är svår att förklara. Att bara vilja vara där uppe. Jag vet inte, det kanske också är en sån här djupt i människor att det känns bra och tryggt när man har utsikt. Det var någon forskare som förklarade så i alla fall, att vi människor tycker om att stå högt upp, för att se vi fiender och vart det är bra att gå och mindre bra att gå. Och nära vattnet vet man att man kommer överleva också. Så att,
det är så intressant. Vi har pratat om det flera gånger i podden och kommer tillbaka till det väldigt ofta, det här med hur vi var på savannen. Att det blir väldigt naturligt att vi tycker om de här vidderna för att vi inte ser faror. Mm. Men om vi till exempel skulle stå i Saharas öken, så skulle vi kanske inte känna lika eller samma lugn, för vi ser ingen växtlighet, så vi vet inte att vi kan överleva. Men så fort du kan se växtlighet, så vet du att där finns föda.
Precis.
Alltså sådana saker. Och det är så otroligt häftigt med det.
Ja, men, fortsätt.
Nej, men jag tänkte bara just med bergen. Där ser du ju fantastiska vyer, och i havet så blundar du.
Ja, och så sätter de ju faktiskt motsatser. Ja. Men det är också, på båda ställena finns det ett lugn. Och jag tycker också om den här litenheten som jag kan uppleva. Naturen och världen är så otroligt stor. Och jag är så himla liten. Jag tycker det är skönt.
Vad känner du? Tycker du är skönt?
Ja.
På vilket sätt då?
Ja, men att jag är bara en liten del av det stora hela. Det är så lätt hänt, men idag med våra primitiva hjärnor, att man blir så upptagen av det man har bara precis framför sig. Så det är skönt att man kan lyfta blicken och öppna ögonen och känna att man är bara en liten del i den stora världen.
Men hur är det då att utsätta kroppen för båda de här två sporterna och också under samma period? För det var inte så att du har fått fokusera på fridykning under en period och sen klättringen en period.
Ja, men bitvis var det faktiskt så. Att
för det
kanske
måste man väl nästan för kroppens del väl, eller?
Ja, men precis. Och sen att det tar lång tid att träna upp sig för att klara båda de prestationerna. Det tar i alla fall ett halvårs till ett års förberedelser med träning.
Så att om du ska upp på Mount Everest så fridyker du ingenting under det året?
Nej, det gör jag nog inte. Men jag ska fortsätta andningsträning. Jag tror inte jag hade faktiskt kunnat bestiga Mount Everest om jag inte hade fridykt innan. För jag lärde mig så mycket om andningen. För där, ju högre upp du klättrar, ju mindre syretryck är du. Så du måste kunna andas väldigt bra för att kunna ta upp det där lilla syret som finns.
Just det. Och där någonstans tänker jag att mycket av den träningen som du gör skulle jag känna att det hade vi nog behövt allihopa.
Absolut.
Alltså i våran vardag. Och du föreläser ju väldigt mycket och pratar ju också om det du har lärt dig genom det här. Hur man kan applicera det i vår vardag. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det. Men jag vet att du pratade om en form av träning inför, jag tror det var fridykningen, när du satt på någon cykel.
Ja, jag cyklade och höll andan samtidigt för att vänja benen vid mjölksyra. Och faktiskt är det också en träning att vänja kroppen att tåla högre koldioxidnivåer. Men nu ska jag gå in på detaljer i andning.
Det
så idag andas de flesta av oss 5 andetag snabbare per timme eller minut än vad vi gjorde för 50 år sedan. Så vi har en snabbare andningsfrekvens på grund av att vi har högre stressnivå. Att vi äter mera socker och då andas man snabbare. Och oftast ytligare uppe i bröstet också. Och då sätter man igång dels den här sympatiska delen av nervsystemet. Och så andas vi ut för mycket koldioxid. Och koldioxid är fantastiskt när vi har det i våra kroppar därför att det får den glatta muskulaturen att slappna av och blodkärlen vidga sig mer. Så om vi lär oss att andas djupare och lite färre andetag per minut så kommer vi per automatik bli mycket lugnare och må mycket bättre.
Den där kombinationen, och den är ju någonting att försöka hitta i vardagen. Därför tror du många hittar meditationen?
Ja, jag hoppas det. Och oftast så har man ju meditation som ett slags ankare, andningsankare i meditation, att man fokuserar på sitt andetag också. Mm. Och då finns det några så här nyckelpunkter som är väldigt bra att slappna av i för att kunna andas djupare. Och det är när ansiktet, att man liksom slappnar av i pannan och framförallt i käkarna och tungan. Och sen går man vidare så man slappnar av i axlarna, i bröstet och viktigast av allt slappna av djupt in i magen. Så man verkligen låter magen slappna av och åka ut lite grann. För när magen rör sig och vi andas, då använder vi de här nedre delarna av lungorna där det finns mer alveoler. Och det är där som vi tar upp mesta delen av syret. Så när man får den här djupa, mjuka andningen så blir man per automatik lugnare.
Och så de här tajta byxorna vi går med och så är de inte de bästa.
Det är inte så jättebra.
Nej,
men så här
inte.
Härliga yoga-tights med hög midja, det är grejer.
Ja, men exakt. Och jag hade med Björn Natthiko, som jag också vet att du tycker väldigt mycket om. Han var här och han sa det att bästa som finns är att knäppa upp byxorna när man kan andas.
Jag håller med.
men hur skulle vi kunna tillämpa då till exempel om för vi lever ju ganska stressig värld faktiskt, med det höga tempot som är. Det är ju ingenting som våran hjärna är utrustad för och inte har hunnit akklimatisera sig efter heller. Men att hur mycket behövs det och hur lång tid skulle du säga bara att så här, stanna upp och få ner andningen på en dag?
Nu är inte jag någon forskare eller expert på ämnet, men jag upplever det som att vi har så mycket krav på oss idag och det ökar stressen. Så när jag säger att nu måste du också meditera flera gånger om dagen så blir det så här, åh nej, en sak till jag måste göra liksom. Men då tänker jag att det är bra att göra det enkelt och att allting räknas. Som du tänker dig att en minut meditation räknas också. Och en minut har man oftast lite då och då. Kanske när du sitter vid ett rödljus, kanske när du sitter och dricker din kopp kaffe eller när jag är på toaletten kan man alltid stanna en minut extra om det inte luktar illa.
Då kan man väl lika gärna
precis,
ha den en stund till.
Så bara den där. Eller kanske bara 3 andetag om du inte har en minut. Mm. Så gör det så enkelt för dig som möjligt så att du kan göra det flera gånger om dagen.
För det är väl också det vi gör ofta, att vi lägger för höga krav på oss själva. Att
jag
det är så
det.
Många, att vi pressar oss själva på det sättet. Så att det blir stress istället för
att det motsatta, blir välgörande.
Att det ska bli, ja, exakt.
Så men ta 3 andetag då och då, checka in med dig själv, slappna av i axlar, mage och ansikte. Så till slut kommer det bli en vana.
Det är det, att bryta de mönster som vi har. Som vi får nästan någon sån här klocka som påminner om det.
Ja,
eller en app eller någonting.
Eller så kan man använda något som finns i vardagen. Typ sms-signaler. Varje gång du har ett sms eller ett pling, så ta ett djupt andetag. Så det är som en mindfulness-bell. Fast,
och den är ju rätt smart, för att annars kan ju det vara en stressgrej.
Precis, så du kan ju välja vad du vill tolka den som. Att det är en påminnelse att du ska slappna av och sen ta upp telefonen och titta.
Exakt. Välja tankar där. Mm. Det är spännande. Mm. Vi ska komma in mer på det också, tänkte jag sen. Men just när det gäller då det här med andningen som vi var inne på. Och pulsen. Mm. När du dyker så hör du någonting om att... För att normalt, alltså det är lite olika vad man har för vilopuls till exempel. Jag vet inte, vad är din vilopuls?
Den ligger just nu någonstans runt 50-55.
Mm. Det ligger inte med, men någonstans där, och så kan det vara upp till 70 tror jag för kvinnor. Det är lite olika, det finns ju såna tabeller man kan titta på. Men att du har 20 slag i minuten när du är på djupvatten.
Ja, och det är en sån fantastisk naturlig respons från kroppen. Det skulle du också ha om du var på 70 meter.
Alltså det är ju helt, alltså hur kroppen anpassar sig.
Ja.
Men vad är det som sker då när det går då från din vilopuls som är 50?
Mm.
Och då skulle jag egentligen kanske bli nervös för att jag ska ner i vattnet. Men det kan man inte bli då.
Det är då du andas väldigt djupt och långsamt. För då kommer din andning också bli din puls kommer bli långsammare när du andas långsamt och djupt.
Men hur får du ner pulsen innan du går ner i vattnet? Eller anpassar sig kroppen?
Jag behöver en låg puls att starta med.
Mm.
Så den är lägre redan i start. Och pulsen går ju ner på utandning och upp på inandning. Så vi jobbar med väldigt långa utandningar i fridykning. Så jag kanske andas in på 5 sekunder, ut på 10 sekunder. Mm. Under den långa 10 sekunders perioden så går ju pulsen ner. Och sen upp lite grann och sen ner.
Ja, så blir det så här nedåtgående, böljande.
Och sen har vi, alla människor är födda med en naturlig dykrespons kallas det. Så fort du håller andan så kommer det först pulsen gå upp och sen kommer den gå ner. Därför att kroppen förstår att du håller andan, så du behöver spara på allt syre. Så då sänker kroppen automatiskt pulsen. Så när du har hållit andan ett tag, och framförallt om du är i vattnet, så känner kroppen trycket. Och då så går pulsen ner ännu mer. Så ju djupare du dyker, ju lägre puls får du.
Så du
helt
får,
naturligt.
Så det blir naturligt avtrycket i vattnet. Mm. Då kanske, men kan man ha det flygplan då, tänker jag? För där är väl också tryck?
Nej, där är det tvärtom.
Det är tvärtom,
att flyga,
va?
På ungefär på 2000 meters höjd brukar kabinerna vara trycksatta till.
Ja, men precis. Men jag tänkte på också när man går på Mount Everest till exempel.
Ja.
Hur påverkas...
Där går pulsen upp istället, tyvärr.
Det är så, va?
Men det finns en fantastisk effekt som man... Jag har en god vän som är forskare som heter Rika Chagatai som forskar på extremfysiologi. Mm. Och faktiskt så reagerar kroppen på ett sätt likadant på höjd som på djup. Och det är att vi alla har ju en mjälte och den har ett förråd med röda blodkroppar. Och när vi har syrebrist så släpper mjälten ut sitt förråd av röda blodkroppar. Och röda blodkroppar håller ju tag i syre. Så när det som jobbigast är ett dyk så kommer mjälten släppa ut de här blodkropparna. Så du har mer syre som transporteras runt med hjälp av dem. Och samma på hög höjd. Och då mätte hon Erika även på Sherpas och de har jättestora mjältar. Som har ett ännu större förråd av röda blodkroppar.
För att de är så vana på att vara på hög höjd.
Precis. Och en bra grej med just att hålla andan är att man får mer syre och mera kapillärer i hjärnan. Så hjärnan blir bättre syresatt när du har syrebrist.
Det där är ju helt fantastiskt. Ja,
alltså kroppen är
så häftig. Är så häftigt.
Och att man fortfarande lär känna så många delar av den. Jag tycker det är intressant. Så här får din kropp, varsågod, försök att lära känna den. Att vi lär oss inte så mycket om hur våra kroppar funkar. Alltså hade jag fått lära mig när jag var 15 att du har 2 olika delar av ditt nervsystem och den här kan du styra lite. Det hade ju varit fantastiskt.
Ja, och just det kan jag tycka är häftigt. Vad mycket vi kan påverka själva.
Verkligen.
Om vi bara lärde oss lite mer och var lite mer nyfikna på hur kroppen fungerar.
Precis.
Men bara tillbaka så vi får det här med din tävling och fridykningen. För det blev ju ingenting då i somras. Men när tror du, med tanke på pandemin, men du vill testa igen?
Nej, nu har jag bestämt mig för att jag inte vill testa
klar.
Igen. Ja, och det var ganska just det tecknet inifrån att jag inte blev besviken att det inte varit någon tävling. Det var så här, ja men då är det inte så viktigt längre. Det finns andra saker som är viktigare. Och att hålla kurser i fridykning är fortfarande, och det är roligt. och se andra människor pressa sig själva och klara saker de aldrig trodde de skulle klara och sådär. Det är liksom mer belöning än ett rekord på sätt och vis.
Men vad skulle du säga då när du ser de här, de som du håller kurser för, vad skulle du säga är största utmaningen i den här sporten då, som fridykning?
Det är alltid det mentala. För kroppen vet hur den ska göra. Den klarar så mycket mer än vad du tror. Så det största insikten som de flesta får är att kroppen lyssnar på det du tänker. Och det är det som är så kul att se också i en annan människas ögon när de har hållit andan 4-5 minuter. Och så ser man, och ibland så säger de, om jag klarar det här trodde jag aldrig jag skulle göra. Vad mer klarar jag då? Mm. Alltså den nyfikenheten är underbar, tycker jag.
Att det hela tiden blir, någonstans är det så att man har lärt sig någonting som man inte trodde.
Mm.
Och så vill man lära sig någonting nytt igen.
Ja.
Och jag tänkte just på det här med tankarna som vi varit inne på. Att negativa tankar, berätta Anna Tibelius Bodin, jag kommer tillbaka till henne ganska ofta.
Ja, henne har jag lyssnat på, ja, på din podd.
Ja, hon är fantastisk. Men just det här att nervsystemet påverkas ju 5 gånger mer av negativa tankar än positiva tankar.
Och det är så uppenbart att vi hjärnan är gjord för att fokusera på att undvika det som är farligt och läskigt.
Precis.
Men och när man vet det, så har man en jättekraft.
Precis, men det är ju så himla lätt att vi många gånger accelererar i den här negativa tanken. Mm. Och fortsätter dra på de här negativa tankarna. Det kunde ha hänt, och vad hade jag gjort då? Och sen så liksom bara fortsätter det.
Precis.
Istället för att vända det. Och jag tyckte att det var så skönt när hon berättade det. För då kunde jag också förstå varför det är ibland svårt att hantera negativa tankar. Mm. Varför Absolut. De är så jäkla envisa.
Mm.
Men det är ju såklart, de påverkar kroppen 5 gånger så mycket. Så att vi får jobba med de andra tankarna lite hårdare.
Exakt. Och det är också som en vana. Som en av munkar, jag har ju spenderat mycket tid på kloster, buddhistiska kloster. Och en av de här munkarna, han berättar att vi blir nästan som, det är beroendeframkallande att tänka de här negativa tankarna. Därför att hjärnan gillar dramatiska och farliga saker. Det är därför många av oss läser Aftonbladet. För det är liksom, vi ska akta oss för det här. Det är det vi måste fokusera på. Och det blir som att gräva ett djupt dike i hjärnan. Och det är ju lättare för tanken att falla ner i det där diket och fortsätta den vägen.
Mm.
Därför att det är också vår gammaldagsa hjärnors.
Och vad säger munkarna då att vi ska göra istället?
De menar ju att börja observera det du tänker. Att vara en observatör av tankarna istället för att identifiera dig med dina tankar. Och det är det, jag har ju pluggat mycket idrottspsykologi. Och det är precis samma sak som de säger. Att det första steget i att bli mentalt starkare är att bli medveten om vad du tänker.
Mm.
Och sen så, Lars-Erik Unestål, en av mina lärare och idoler. Han har en väldigt bra teknik som han kallar för tankestopp. Men så som en så här, trafikskylt, en stoppskylt. När du märker att dina tankar börjar gå in i det här negativa, så stopp. Och så släpp det och så rikta tankarna till något annat. Till exempel din andning som du kan påverka.
Just som att man gör någonting som kanske också är lite aktivt.
Precis.
För att inte bara säga, tänk en annan tanke. Ja, men det är ju inte så skitlätt att bara tänka en annan tanke när den andra drar så mycket.
Exakt.
Men att kanske göra då någonting aktivt.
Precis,
som hjälper
någonting en fysiskt, ja.
I det.
Och det är ju en träningsfråga. Ju oftare du gör det, ju starkare blir det.
Ja.
Men jag har ju tränat på det sedan jag var 15 år när jag upptäckte Lars-Erik Unestål och kassettbanden i mental träning. Men fortfarande märker jag att det blir påslag, att jag kan se framför mig allt otäckt som kommer hända när jag gör något som jag är rädd för. Jag har till exempel just tagit körkort för bil. Mm. Jag tycker det är jätteläskigt att köra bil. Jag kan märka, jag körde till Stockholm första gången, det är jättelångt från Göteborg. Och satt och så körde jag jättefort, 110. Bara, oj vad fort det går. Och så började jag tänka så här, vad händer? Tänk om bilen skulle få sladd nu liksom. Och så ser jag framför mig, bara skulle volta jag och Douglas och så är det sista vi gör. Men det är ju jätteonödig tanke. Och så tillbaks till andningen. Och samma, så jag håller på att utbilda mig till helikopterpilot.
Ja, men alltså det är ju så spännande.
Och det är så roligt. Och så, när jag skulle flyga solo för första gången själv och instruktören gick ut. Så vad ska jag göra? Det kommer säkert gå någonting fel. Jag bara, men hjärnan, lugna ner dig nu, du kan det här. Och då hade dessutom min fantastiska instruktör sagt innan att jag skulle inte släppa iväg dig om jag inte trodde att du skulle klara det. Och det var så här, åh. Så ibland när vi ska göra farliga saker så är det så oerhört viktigt att vi har någon som vi litar på, som tror på oss. För det kan förändra allting.
Ja, och just den känslan att andra, för det gör också lättare att vi kanske tror på oss själva.
Precis.
Övertygelsen Precis. I det. Men är du aldrig... Jag tycker det är väldigt fint att du tycker att det är lite läskigt att köra bil med tanke på alla de här äventyren du gör som en annan bara, wow,
ja,
det här
men,
är läskigt.
Äventyr är ju väldigt så här, personligt. Det är relativt vad som är ett äventyr. Min kära mormor när hon var 90 sa att det var ett äventyr att ta på sig skorna. Och det tycker jag är underbart.
Vad härligt.
Ja.
Men det, för mig är det så att det är så otroligt modigt. Alltså det, och att det krävs mycket mod
att köra bil, ja.
Nej, ja, nej. Ja, exakt. Men det gör det också i början.
Absolut.
Alltså alla saker som är nytt är ju såklart, krävs det ju mod.
Ja, mod och rädsla är ju intressant på det sättet. För du kan ju inte vara modig om du inte först är rädd. Så enda sättet att bli modigare är att möta sin rädsla. Mm.
Men då kan vi börja där, med rädslan.
Ja.
Hur hanterar du rädsla?
Jag tror inte att man ska krossa sina rädslor. Jag tror att man ska möta dem. Säga, men som Buddha, han hade ju många föreläsningar och ofta när han föreläste så var det människor i hans publik som var motståndare. Och så finns det en berättelse om att hans lärjunge och kusin Ananda gick fram till Buddha och så sa han, nu är Mara här igen på dina föreläsningar, vad ska vi göra åt det? Och då hade Buddha sagt till Ananda, vi bjuder in honom på te. Och det är precis så att man kan möta sin rädsla också. Det var ju det Buddha sa egentligen. Att bjud in i rädsla, hej rädsla, jag känner dig. Kom så sitter vi ner och pratar lite grann.
Ja, för rädslan kommer ju egentligen utav, om man också tittar tillbaka, att hade vi inte känt rädsla hade vi inte överlevt.
Precis. För så att... rädsla är en naturlig del av oss. Det är inte farligt att vara rädd. Det är jättebra med rädsla därför att den varnar oss. Och faktiskt så gör den att du kan bli mer fokuserad. Så det är lätt att tänka att rädsla är bara dåligt. Men det är egentligen bara dåligt om det hindrar dig från att göra det som du verkligen vill göra eller det som du vet är rätt.
Ja, för många gånger så är det ju, som vi också då med Anna Tibelius och Bodin, men vi pratade om det här med emotioner, så att vad man känner skapar ju tankar. Och ibland så tänker vi så mycket så att det skapar en annan känsla än det som egentligen är ursprunget.
Ja.
Att våga sitta ner och förstå tanken. Vad kommer den här ifrån för känsla? Inte vad tanken skapar för känsla.
Just det, smart.
Och det var som jag, en person som jag också har förstått att du har läst mycket av, precis som jag, Brené Brown.
Ja, alltså, hon är fantastisk.
Jag älskar hennes böcker. Men för hon hjälpte mig vid ett tillfälle förra året när jag blev arg och rädd och sådär. Och då så sa hon att stanna upp en stund. Är du arg eller är du ledsen eller vad är känslan? Och just där kände jag mig mest arg. Men när jag satte mig ner och kände efter, så var kommer den här ilskan ifrån? Nej, det var ju bara att jag kände mig lite ensam. Alltså, jag var ju bara lite, och så visste jag att men jag är ju inte ensam. Och då kunde jag ju hantera känslan.
Fantastiskt.
Att gå tillbaka till, ibland när tanken blir så stark, att vi går tillbaka till vad är det den kommer ifrån? För många gånger så är det ju faktiskt känslan som föder tanken först.
Precis.
Så rädslan, det är någonting som händer, en känsla som skapar massa tankar. Men att inte då fortsätta skapa.
Precis.
Det i huvudet.
Ja, också faktiskt, många av oss kanske inte är så bra på att tolka våra känslor. Så nu känns det så här, men vad betyder, vad är det egentligen? Och egentligen, och ibland så kanske man bara går vidare direkt. Som en av mina bästa vänner är Cecilia Duberg, som är hälso- och ledarskapspsykolog. Och hon berättade för mig att jag har ingen aning om det här. Vad fjärilar i magen är egentligen för känsla? Vet du det?
Nej, berätta.
Så när man känner så här att det pirrar i magen. Det är en känsla som vi kan tolka som oro. Eller som upprymdhet. Och de två känslorna ligger väldigt nära varandra. Och vad det egentligen är rent fysiologiskt när vi får fjärilar i magen. Det är blod som lämnar organen för att gå ut till extremiteterna. Så vi har mer syre och blod där det behövs.
Jaha.
Och för att vi ska vara redo, för när vår insida, våra känslor, vet ju inte riktigt vad som händer på utsidan. Så när jag ser en helikopter och inser att jag ska flyga den helt själv, så får jag fjärilar i magen. Och då kan jag välja att tolka det inte som oro, utan som upprymdhet.
Precis, och då kan man ju precis välja den tanken, precis. Att inte då skapa rädslan istället för... Jag tänker också så här, man brukar ju få fjärilar i magen när man är kär.
Ja.
Och då går det ut i armarna så att man kan krama om dem.
Exakt.
Det är ju där de behövs.
Ja. Och sen finns det ju, om de här fjärilarna går för långt, så kan man ju också få, vissa när de blir rädda, får en freeze. Istället så man känner sig tung och inte kan röra sig. Och då har tydligen så pass mycket blod gått ut i benen och armarna så man känner sig tung och man blir nästan förlamad. Och det är också någon sån här uråldrig respons på att just nu är det bättre att du spelar död och inte rör på dig. Men får man lagom mycket blod i armar och ben, då kan man ju springa därifrån eller slåss.
Alltså det där är så coolt.
Och det är så himla häftigt att lära känna de grejerna i kroppen. Och just där, hur vi tolkar känslor.
Ja, exakt. Och vilken kontakt vi har med känslor.
Mm.
På dig så upplever jag i alla fall när jag har läst att du verkar ha väldigt nära kontakt med dina känslor. Allt ifrån det här du berättar om när du såg Mount Everest redan som liten, att det kändes liksom som en magnet, eller du såg det stora blå och bara dit ner vill jag. Att du lyssnade på vad dina känslor sa.
Ja, men jo, det stämmer nog. Mm.
Men jag
tror att det finns någonting, jag vet inte om det är känslor, jag tror att det finns någon, kan kalla det för själen, kanske någon sån här, som Nattika brukar säga, en djupare visdom, att vi har någonting inom oss som vet vem du är, som vet vad du vill göra, men som ibland kan tryckas ner både av oss själva och tillåter andra människor omkring oss trycka ner den och samhället. Men ibland när man hör den där rösten, för mig är det ofta en röst som kan bara säga eller viska, det där vill jag göra. Mm. Eller nu är det dags, eller ja. Den har något så otroligt sant i sig. Och jag litar på den till 100%.
Och det är det man någonstans vill. Att vi ska lita på våra känslor, den inre rösten.
Mm.
Men jag måste säga att det är också svårt. Med tanke på liksom uppfostran och i skolan. Och alla saker som säger, nej men gråt inte. Eller det där var väl inget farligt. Det är ju andras känslor eller beteendemönster som man lägger på någon.
Precis.
Så det är ju lätt att man anpassar sig genom livet. Och kanske inte till slut inte lyssnar själv längre på vad är det jag har min inre röst någonstans. Och den är ju den du pratar om väldigt mycket. Och vad skulle du koppla då om man tänker känslorna för att komma till modet? För jag måste säga att för mig är du extremt modig. Vad är det som gör att du hittar det modet när du gör de olika äventyren som du hittar på?
Oj, bra fråga. Jag tror, dels handlar det lite faktiskt om vanan. Att jag är så van att när jag bestämmer mig för att göra något så gör jag det. Och det gör att jag har en väldigt stor tillit till mig själv. Att när jag säger att jag ska lära mig flyga helikopter så vet jag att det kommer jag antagligen att göra då till 99% säkerhet. Men jag tror angående mod att det är viktigt att komma ihåg att mod är ingenting du behöver ha hela tiden. Jag ser inte mig själv som en modig person för jag har massa rädsla för många grejer fortfarande. Men att du egentligen bara behöver vara modig en sekund när du gör det som du är lite rädd för, och sen behöver du inte vara modig längre.
Och om du skulle säga att någon är till exempel höjdrädd men vill jättegärna testa på att klättra, hur kan man jobba med den rädslan och hitta modet?
Acceptera rädslan, att det är fine, den får vara med, och sen möta den kanske något KBT-liknande sätt. Att man börjar att ställa sig på en stol och sen på en lite högre stol. Och sen stanna där man är rädd och andas. Och våga stå på den här kanten till det okända. För ju längre du står där, ju starkare blir du. När det är så naturligt för oss att vilja ta ett steg tillbaka och gå in i vår gamla vanliga komfortzon.
Mm.
Men ju längre vi står på den här kanten, ju modigare blir vi. Och jag vet en av mina lärare, favoritlärare, Adya Shanti. Jag vet inte om du har talat om honom.
Mm.
Som jag hittade tack vare Björn. Ja, han berättade att han lärde sin pappa att klättra på precis det sättet. Så pappan var lite nyfiken för att jag kände att klättra mycket. Och så fick pappa följa med. Och så sa han, kan jag få prova att hänga i repet en gång? Och så fick han klättra upp en halv meter från marken. Och så, nu går det inte. Och så frågade jag kände, men kan du stanna där i 20 sekunder? Och pappan var, okej då. Och sen nästa gång så klättrade upp en meter. Stannade i 20 sekunder, hängde i repet och så fick han åka ner. Och så efter 2 år. Så var pappa med och klättrade så här flera hundra meters väggar.
Men det där är ju så häftigt att ta det, just att kunna ta det stegvis.
Precis.
Att du behöver inte ta det stora steget.
Nej,
först.
Verkligen.
Utan varje steg är ju en framåtrörelse. Jag var nere i Nya Zeeland för många år sedan tillsammans med Oskar Kihlborg och Mikael Reutersvärd.
Ja.
Och vi var nere i en grotta som heter Harwood's Hole.
Okay.
Har du hört talas om
Nej.
Den? Nej. Det är södra halvklotets djupaste grotta.
Wow.
Och jag kom på det bara för att du berättade om det här med bord.
Mm.
För då, man går ner i en krater som är, den är 50 meter kanske diameter, men det är 150 meter ner. Och då är det först 30 meter ungefär mot vägg som man ska då repellera ner. Och sen är det fritt fall då, resten.
Oh, wow.
Exakt, och jag har ju inte så här
klättrat.
Ja, det gör det, va?
Jag har också lite höjdskräck, så jag...
Ja, du har, ja. Det, jag hörde det, jag måste komma in på det. Men då tränade vi innan från ett köksbord. Okay. För att vi skulle lära oss då den här racken, vad säger man på svenska?
Repellerings.
Ja. Och det enda de sa att ni får inte stanna av det, för då kan det brännas av. Precis. Så att det blir så varmt. Mm. Och från köksbordet tränade vi, och sen gick vi ner och fick klättra ner och repellera oss då, de här 150 meterna. Det var helt fantastiskt, och det, jag är inte riktigt höjdrädd. Sen känns det ju helt sjukt att kliva över en klippkant och veta att det är några, och det första som jag såg när jag kommer ner, det är ett, så här, ett kors på väggen, och så stod det Peter, och så hade man en man som hade dött där. Så man tänkte, ja, vad är det jag gett mig in på? Men där förstod jag ju inte någonstans. Men det var just det här att träna från ett köksbord till att ta sig ner på en sån, men just att ta det steg för steg. Och det var precis det som vi gjorde. De sa, ta ett steg i taget. Mm. Neråt. Och sen visste jag, när du kommer ner 10 meter. Jag har ju ingen val.
Nej, precis. Det är som fallskärmshopp. Det första steget är viktigast.
Ja. Men sen kan du inte göra så mycket mer. Har du hoppat mycket fallskärmen?
Nej, det har jag kvar på min
du
lista.
Har kvar det. Ja. Men att du är höjdrädd då, hur hanterar du det?
Andas. Och sen så till. Jag kan hamna i det där freeze ibland. Och det är liksom bara titta ner, mycket luft nedanför, svårt att klättra uppåt. Och då har jag en röst i huvudet som bara säger, Anneli, gör någonting. Så bara ta dig ett steg och sen ett steg. För att rörelse gör ofta att rädsla släpper lite grann. Och det är, apropå ett steg i taget, också ett väldigt bra sätt att kallbada.
Mm.
Att hålla fokus på att gå ett steg i taget nedför stegen. Så att du inte tillåter dig själv att hamna i de här tankarna. Varför gör du det här? Det är jättekallt, det är jättejobbigt. Utan bara ett steg, ett steg, ett steg.
Nej, men precis, och där är ju någonstans också det här att som jag vet att du har skrivit en bok om, det här med inre lugn.
Mm.
Att, hur känner du att din resa var till det här inre lugnet, eller har du alltid haft det?
Jag har inte alltid haft det. Hade jag varit ung idag, så hade jag säkert fått någon bokstavskombination. Jag också, för att jag har alltid haft så otroligt mycket överskottsenergi. Och jag minns när jag var ung, så tänkte jag att nu måste jag göra någonting farligt, liksom, någonting som jag har... Ja, det känns lite mer. Men sen, tack vare klättringen och fridykningen, så hittade jag yoga. Och andning. Och hela det här andliga, med att varit många tysta retreat. Jag tror det första tysta retreatet upptäckte jag att det finns en plats inuti där det alltid är lugnt och stilla. Och det var fantastiskt att veta att det fanns. Att jag inte behövde liksom alltid ge mig ut och få utlopp för all energi. Utan när jag kunde hålla den energin stilla, så vart jag lugn.
Mm.
Så att hitta det här inre lugnet gjorde att, ja, att jag tror, så är man lugn, så kan man ju kontrollera allting annat mycket bättre. Du kan vara lugnet i stormen.
Men just när det gäller det inre lugnet, som vi är ju många som kanske vill ta oss ut i skogen för att känna ett lugn, än att vara i den här lilla bubblan. Finns det liksom, för jag vet att du i din bok till exempel ger lite tips på hur man kan ta sig dit. För att jag tänker också nu, för nu har det varit pandemi, det har blivit ett litet lugnare tempo under period. Precis. Ofrivilligt.
Ja.
Det har skapat stress hos många. Vissa känner att det har varit som en utandning.
Mm.
Och kunna liksom fundera, vad är det jag vill? Jag kan tycka att det har varit ganska skönt på ett sätt, för att när jag insett att jag tycker absolut inte att det är skönt att pandemin har varit här, så förstår mig rätt, utan jag har full respekt för det som sker, men i det här lugnet som jag aldrig har upplevt förut runt omkring. Att det inte bara jag som är lugn, utan det har varit ett lugnare tempo runt omkring.
Precis, det är nästan påtvingat.
Precis, och jag har pratat med många som har tyckt att det också har varit skönt.
Jag med.
Vad skönt. Hur ska vi göra för att komma ihåg de sakerna som har gjort oss, lärt oss någonting? Om vi säger så, men vi har ju lärt oss någonting under den här perioden.
Mm.
Och det är ju en sak kanske. Hur ska vi göra? För det är så lätt att det sen bara dra på igen.
Ja, alltså nu har vi ändå haft den här pandemin ganska länge. Så jag tror att de vanor man har hunnit få, att vårda de vanorna som man märker att man mår bättre av, är viktigt. Och vad jag har sett är att friluftslivet har ökat något enormt. Och det är jättekul. Och jag hoppas att människor som är i naturen märker att de mår bra av att vara där. Och att de fortsätter vara där.
För det är ju någonstans, tror jag, det, om man tittar på ett hållbart levande.
Mm.
Och jag vill ju varje gång tänka så här, men nu tar jag det lugnt. Och plötsligt så har jag gasat på i alla fall. Och även om jag vet hur det är att försöka det här, jag tror jag har skrivit en bok om att leda mig själv. Mm. så påminner jag ju mig själv om saker när jag kommer av mig. Men det är ju svårt att behålla det inre lugnet, tycker jag, när det drar på runt omkring. Vad är ditt lättaste sätt att komma tillbaka till det? Är det andningen?
Ja, andningen är ju det snabbaste och det har du alltid med dig. Så kan du inte komma ut i naturen och röra på dig, vilket är det näst bästa, tror jag.
Mm.
För att naturen ger oss sådan återhämtning och vila och den är kravlös. Och det är just där, det är inte så mycket intryck. Och det är liksom, det är vår, kan vara vår återhämtning i en stressig värld.
Men du lever ju själv och ja. Du har gjort sporter som är
med
väldigt
läskiga.
Ja, med Douglas. Men jag säger att du lever själv, jag säger inte att
just
man är
nu.
Ensam.
Nej,
utan man lever själv. Och många av de här idrotterna, det är inte lagidrott, även om man har ett team med sig.
Mm.
Utan det handlar ju väldigt mycket om att förlita på dig själv. Hur ser du på, jag har ibland svårt att säga ensamhet, för jag kan tycka att man kanske inte känner sig ensam utan man är bara själv.
Mm. Precis, ja, ensam har ofta en negativ klang.
Eller men det tolkar det för
som
dig?
Negativ, inte ett dugg.
Nej.
Jag älskar att vara ensam. Jag älskar att vara själv. Men det är då jag får energi. Så sätter jag en introvert. För det är där jag hittar min energi. Det betyder inte att jag är inåtvänd och inte gillar andra människor. För jag älskar att vara ute bland andra människor. Men jag behöver också motsatsen. För att det är då jag laddar mina batterier. Så att vara i Stockholm nu i 2 dagar till exempel. Det äter väldigt mycket på själen, jag får säga. Men det tar väldigt mycket energi att vara i en storstad. Och då i morse när jag fick gå ut och gå i bakom Tekniska högskolan, vad heter den?
Liljaskogen.
Ja, där var ju jättefint.
Ja, men det finns små platser.
Och då var det så här, okej. Okay. Och det kan verkligen kännas som en batteriladdning. Nu har jag landat lite igen. Och det är tystare än vad det är här inne mitt i stan och så.
Men om man då tittar på det här med tystnad, så har du med tystnadsretreaten.
Mm.
Vad sker på ett sånt? Jag är lite nyfiken på det själv.
Ja, det är jättespännande. Det är ett inre äventyr att vara tyst. För då hör man mycket mer. Och då kan man också höra den där lilla, svaga men otroligt smarta rösten inuti.
Ja, alltså jag vet inte. Det skulle vara en jätteutmaning. Jag är i och för sig kanske van att också vara själv.
Mm.
Men, och jag tycker väldigt mycket om det. Även om jag älskar att vara tillsammans med andra människor också. Men just det här att vara tyst, jag tycker det är så kul att prata.
Ja, det roliga är att du kommer fortsätta att prata, fast på andra sätt. Och det som är så lustigt, jag har själv varit på många tysta retreat, att man lär faktiskt känna människor, trots att man är tyst. Man pratar med ögonen, man pratar med kroppsspråk, man ser liksom, man kan ju ändå bli så här, man himlar med ögonen, man ler och vissa gråter och så. Att man lär känna människor trots att man är tyst, och det är jättehäftigt.
Vad spännande, för då ser du ju, alltså sinnena används på ett olika sätt. Alltså
precis.
Ögonen då används kanske ännu mer, mer än vad hörseln då, precis. Alltså
ja,
så att man lär sig förstärka vissa sinnen.
Absolut.
I det. Kan du känna att när du har varit på sådana att du också kan läsa av människors kroppsspråk ännu mer eftersom
absolut.
Du har varit på, vad betyder det då? Känner du i det här med liksom tystnaden och att kunna se, att förstärka de sinnena på ett annat sätt?
Ja, men som efter mitt första 10 dagars tystnadsretreat, jag kom ut och upplevde det som att jag levde mycket mer. Det var en fantastisk upplevelse, för du ser mer, du hör mer, allting smakar mer och du känner mer. Därför att jag tror att just kommunikationen, pratet, är ju otroligt viktigt för oss. Nu har vi ju inre kommunikation i våra tankar också, men att kommunicera som vi gör nu, det tar ganska mycket energi. Det ger väldigt mycket energi, men det tar också energi. Och då när vi har kvar den energin, när vi inte behöver fundera på vad ska jag säga härnäst, vad det du sa, vad verkar den där vilja säga, ska jag gå och prata med den gruppen där eller inte. När vi har den energin kvar i oss så ger det utrymme att landa lite mer i sig själv, att tänka nya tankar.
Jag tänker bara, vad gör man med all den energin? Men det är att du lägger energin på det som är ditt inre då.
Ja, men precis. Och det är också därför det kallas retreat. Att man drar sig tillbaka. Just för den här kommunicerande världen. Och bara för att du inte pratar så blir det ju inte tyst.
Men det blir inte det, va?
Nej, utan det är som att du lär dig höra mer på ett annat sätt. Och du blir medveten om dina tankar. Så egentligen är tyst retreat en utbildning i mental träning.
Så det är bara skratta jätteglad. Allt som har med mentalt är så spännande.
Ja, eller hur?
Men hur kände du första gången då? För att, jag menar,
ja, första gången ville jag fly efter 2 dagar. Det var ju hemskt var det. Det var så rastlöst.
Ja, jag blev lite så här skönt att höra ändå. Att det ändå sker, att det inte är så att du kommer ner och bara...
Nej. Och sen, jag har ju varit på ett 10-tal sådana 10-dagars tysta retreat. Och varje retreat har varit annorlunda. För att man kommer ju dit med någonting. Men första gången så ville jag absolut gå därifrån efter 2 dagar, för jag orkade inte möta mina tankar och jag hade ett hemskt dyk bakom mig och jag hade bestämt mig för att bestiga Mount Everest, så insåg jag att jag har inte tid med det här egentligen. Och då hade jag bestämt mig för att jag ger upp. Så då gick jag och pratade med en av munkarna, man fick prata med om man hade problem, och så berättade jag då för honom att jag har problem, jag måste ut härifrån.
Nu.
Och han bara log och nickade och så sa han efter ett tag att ju mer du vill fly, ju mer måste du stanna.
Ja, det är den.
Ja, jäkla munk.
Alltså, det där är så... Alltså, hur upplevde du de här munkarna? För de, alltså, det finns en klokhet som är helt enorm.
De är ju mina idoler. Jag är så fascinerad av dem. Faktiskt var en av mina reaktioner när jag kom ut därifrån att jag skulle kunna tänka mig att leva som buddhistisk nunna. Det verkar jätteskönt. Och såklart så är det mycket drama. Och jag har pratat mycket med Natthiko och lyssnat på honom också. Att det är såklart inte så skönt som det verkar att sitta i djungeln och meditera mest. Utan det är ändå att du är i ett sammanhang.
Och måste samarbeta. Vad är det i det livet som du tycker som tilltalar dig?
Det är så vad skönt. Och det är ingen, det verkar inte vara någon press. Eller det finns inga måsten. Och det tycker jag verkar jätteskönt. Mm.
Tillbaka till lugnet där.
Precis.
Igen.
Och egentligen som de flesta måste hittar vi ju på. Man, som Cecilia, min kompis och kollega, brukar säga det, man måste ingenting. Du måste inte gå till jobbet. Du måste inte äta. Du måste inte ens andas. Men allting har ju konsekvenser. Så om du inte gillar konsekvenserna så kanske du... Det handlar, men hon brukar säga att det handlar mer om att välja förhållningssätt. Också vilka ord du använder. Som du säger, vill eller behöver. Exakt. Så blir det ju en helt annan grej.
Jag brukar alltid säga att man... Om jag vill någonting så kanske jag behöver göra någonting för att komma dit.
Ja, men precis.
Men jag måste inte göra det. Och jag måste inte göra det som det sägs. Att bara välja de andra. För då blir det mer på mina egna premisser. Men det är ju, vad man brukar säga, det är svårt att få hästen att dricka vatten om den inte själv vill. Ja, den måste såklart dricka vatten. Ja, fast lugn, den vill inte. Nej. Låt den gå dit själv först. Mm. Att det grundar sig i sig själv.
Ja. Och det där kan man ju faktiskt dra en fin parallell till självledarskap och jag vet inte vad det finns så bra svenskt ord, self-compassion. Mm. Självmedkänsla.
Ja,
att man tar hand om sig själv för att man vill och behöver det. Och att det inte är fult och egoistiskt.
Till det exempel det många som, tror.
Ja, men som kaffe. Då har jag kommit på ett sätt med självmedkänsla för morgon Anneli, mig själv i framtiden. Om morgon Anneli som vaknar imorgon vaknar av att kaffebryggaren går igång av sig självt så att jag inte behöver gå upp och sätta på kaffe, då kommer hon bli en mycket härligare människa den morgonen. Så det kan man göra av medkänsla med sig själv helt enkelt. Samma som att jag bäddar min säng varje gång innan jag går hemifrån. Mm. Därför att jag vet att den Anneli som kommer hem till båten, hon kommer bli mycket gladare om hon ser en fint bäddad säng.
Och det visar sig faktiskt att gör man det så betyder det jättemycket för dagen på ett annat sätt också. Därför att du har klarat din första uppgift.
Ah, okay.
Så du signalerar till dig själv att nu när jag har bäddat sängen så har jag gjort min första uppgift. Och då går du igång lite på det. Mm. Att istället för att nej, men jag struntar i det, jag skulle ju ha gjort det. Alltså den känslan kommer faktiskt med.
Ja, men precis. Ja, också hur vi startar och avslutar saker, att det faktiskt är viktigt. Men morgonrutiner tycker jag är jättespännande. Ja, vad har du för morgonrutin?
Ja, men jag är ju lite som du då och yoga på morgonen. Mm. Nu gjorde jag inte det i morse för jag gick upp så tidigt. Så att jag hade, och eftersom jag då är rätt, jag är ju extremt morgontrött.
Okej.
Okay. Ja. Men jag har ju valt då att se det som en att jag är som en soluppgång.
Mm.
Alltså där, den stiger långsamt upp i horisonten. Ja. Ja, jag valde den tanken för jag tyckte den var finare än den här trötta, halvsura. Så då igår kväll när jag gick och la mig så kände jag bara att jag såg att det skulle bli fint väder och jag ville ut och promenera i morse. Mm. Så då la jag träningskläder precis bredvid sängen.
Smart.
Och så tog jag en kopp kaffe och tog på mig dem och så gick jag ner och promenerade istället längs vattnet i morse för jag ville komma ut. Och det var fantastiskt. Så att jag gör ju någonting på morgonen. Mer för att väcka kroppen och det gör ju att jag vaknar, att jag klarnar till i huvudet. Jag tycker väldigt många gånger förut var jag väldigt mycket så att jag sprang upp och så upp med, på med kläderna och in med ungarna i duschen och de skulle iväg i skolan och det var så himla mycket hela tiden. Så att huvudet gick igång men kroppen var ju, hade ju inte hunnit med. Så då vände jag på det att försöka väcka kroppen först.
Ja, smart.
Men du yogar varje morgon?
Ja, men inte heller varje morgon.
Men du ibland, lägger ut mattan?
Jag lägger ut mattan varje morgon. Ja. Och en meditationskudde sätter mig på kudden. Och då checkar jag in också med kroppen. Och sen har jag en fantastisk ny uppfinning som mäter min återhämtning. Så då kan jag se lite grann, ja, men jag har inte återhämtat mig riktigt. Jag känner efter i kroppen, vad behöver den idag? Antingen behöver jag yoga och lite mjuk stretching. Eller jag är sugen på en promenad med Douglas. Eller ska ut och springa med Douglas. Eller kanske till och med åka till gymmet.
Mm.
Så det beror på hur kroppen känns för dagen. Jag tror att det är den bästa typen av träning. Att inte följa ett strikt schema. Utan jobba ut efterifrån hur kroppen känns idag.
Jo, att man i alla fall tänker att man sätter av den tiden till sig själv.
Precis.
Och sen vad den tiden, vad man fyller den med.
Ja, och jätteviktigt tror jag att mobiltelefonen inte ingår i den tiden.
Exakt.
Så det, när jag och Cecilia håller retreat så tar vi in alla mobiltelefoner.
Mm.
Och sen får de inte tillbaka dem förrän det är slut. Och så är det obligatoriskt att ta med sig en veckaklocka. Så att man inte använder mobilen som väckarklocka. För när den ringer så tar du upp den. Och finns det då massa notiser där så börjar du gärna sätta igång.
Då är man igång igen. Och det har jag också förstått att om du har telefonen inne i sovrummet. Och den ligger uppåtvänd till exempel. Ja. Och den blinkar till på natten. Så registrerar hjärnan den blinkningen. Vilket sänker melatoninnivån.
Ja.
Som är då vårt sömnhormon.
Alltså
som får oss trötta.
Ja.
Så att när den där lilla blinkningen gör. Det gör att vi får en sämre sömn utan att vi vet om det.
Och med det är så kallt ljus också. Eller?
Precis. Mm. Och med all denna kunskap kring mobiltelefon i rummet. Så har jag ändå inte slängt ut den därifrån. Okay. Jag har fortfarande inte gått och köpt en veckaklocka. Jag som vet att man egentligen ska göra det. Absolut. Kanske ska göra det idag.
Ja.
Hur vore det?
Nej, bra första.
Och gå och köpa en veckaklocka.
Mm.
Ja, vad spännande. Det finns ju så mycket att prata med dig om. Men jag skulle vilja höra vad du är nyfiken på.
Oj. Ja, jag är nyfiken. Dels var jag jättenyfiken på vad vi skulle prata om.
Ja.
Jag tänker att du är så väl förberedd och har massa luriga, bra frågor.
Nej, men jag tycker för dig, med dig är det ju mer också för att du har en sån genuin kunskap och erfarenhet av det som jag kanske har läst om och försökt testa. Så har du testat det ytterligare, alltså på riktigt, alltså på djupet.
Mm.
Eller på höjden.
Ja. Bra Göteborgshumor där.
Ja, exakt.
Ja. Jag är nyfiken på många olika plan. Alltså jag är otroligt nyfiken på vad som händer i kroppen och den här som inte finns så mycket forskningen om neuroplasticiteten, hur hjärnan kan formas om, som jag tycker mig kunna ana. Nervsystemet, HRV håller jag på att sätta mig in i. Jag älskar väder och natur. Så jag är jättenyfiken på att lära mig mer om väder. Jag håller på att utbilda mig till helikopterpilot.
Ja,
så det är nästa.
Hur kommer det sig att du blev helikopterpilot?
Ja, men jag har alltid varit så fascinerad av helikoptrar. Det har liksom varit som att det är bara någonting som den här konstiga drivkraften som man inte kan förklara. Att jag har en sån
som
dragning
du hade till Mount Everest.
Till Mount Everest har funnits i helikopter också. Och alltid när jag har fått möjligheten att vara i en helikopter så har det varit så här. Åh, vilken fantastisk maskin det här är. Och jag skulle vilja lära mig att flyga. Och sist jag tänkte den tanken som jag alltid tänker i en helikopter. Så var det så här, men nej, nu är det dags att ta tag i det här. Och så dök pandemin upp och så var det ju faktiskt en perfekt möjlighet. Så jag är nästan klar med min första privatlicens. Och sen så ska jag ta nästa licens för att lära mig kunna jobba med det. Och jag vill bara lära, jag är nyfiken på mer om helikoptern. Alltså vad är det som driver den? Hur kan den verkligen? Jag tycker fortfarande det är fascinerande att den lyfter trots att jag vet hur det fungerar.
Jag skulle önska att ni såg hur hon såg ut nu. För hon bara skiner med hela. Hon bara sitter och pratar med hela kroppen.
Ja, men det är verkligen. Ja, jag känner mig levande när jag flyger.
Men är det just flygandet i sig? För att någonstans, jag också flyger helikopter. Och det känns mer som att jag flyger än i ett flygplan. För att den är mera. Den är inte lika stabil om man säger så. Det ska man säga.
Ja, men det är det som är så fint med helikopter. Att du känner vinden.
Exakt.
Du är så nära luften på något vis.
Men är det just den känslan att kunna vara på och flyga? Eller är det också så här, vart skulle du vilja, när du väl kan och får flyga helt fritt med helikoptern. Vart vill du flyga första gången då?
Ja, jag har ju fått flyga över min älskade skärgård. Det var en av mina första soloflyg och det var fantastiskt att få åka ut där helt själv. Men jag vill allra helst jobba inom i bergen på något vis. Inom fjällräddning eller kanske med search and rescue eller allra helst i Nepal. Men det är många år bort för det är svårt att flyga bland bergen. Men det vill jag lära mig.
Så du har nästan gått ifrån liksom fridykningsgrejen till, inte en sport, men alltså en ny utmaning på ett annat sätt?
Då, absolut, med och lära mig att hantera den här maskinen, också kunna flyga den. Det är svårt att flyga helikopter.
Ja, och sen,
men det är också därför det är roligt.
Och därför är det kanske bra att du också är intresserad av väder.
Ja, men precis.
För
ja,
hur
för väder, jag har varit
man...
det innan och nu och lär känna väder och luft och vind på ett helt annat sätt. Alltså, det är väl att lära känna världen på ett helt annat sätt och se liksom hur luftströmmarna påverkar det som händer här och olika delar av halvklotet. Och det är ju en helt ny värld. Det är jättespännande.
Men det är också det som är så härligt med dig, för du har hela tiden nya saker som dyker upp. Det stannar liksom inte av.
Jo, men det gör det faktiskt.
Gör det?
Ja.
Det känns som att du uttänner, nu har jag klarat en utmaning och så kommer nästa.
Nej. Det är ibland är det långa hålrum med ingenting och så. Jag tror undermedvetet då så väntar jag på att den där rösten ska säga någonting.
Och du litar på att den gör det?
Ja,
det gör det. Är väl så det är?
Precis. Ja. Alltså jag gör ingenting bara för att, liksom, utan ofta det behöver ha något djupare förankring.
Mm. Och hur långa, men du kan vila tryggt i att den där drivkraften kommer.
Ja, och lita på, den är lurigt ibland, för den där primitiva hjärnan, den vill ändå på något sätt säga, men Anneli, alltså det här med helikopter, det är inte... Hur kan du rättfärdiga det och det finns inte kanske så mycket jobb och hur ska det gå med Douglas? Alltså de här tvivlen, jag vet att de finns där. Men jag väljer ändå att lita på den här djupa, det här, det finns någon mening med det här också. Vänta så får du reda på det.
Ja, det är väl det man kanske ska hitta det här, alltså, ha den ron. För jag är i en period där jag någonstans inte har någon längre plan.
Okej.
Okay. Alltid har jag ju liksom... Det har varit barnen i skolan och så vet man att nu går de 9 år i den skolan och då förhåller man sig till det och så gör man, jobbar man kring det. Och sen så kanske man lever ihop med någon och så vill den personen göra sådana saker och då vill man göra saker tillsammans. Och så kanske man har kontrakt någonstans, man jobbar på ett företag och så blir du låst av den anledningen. Och plötsligt så står jag så här, barnen är i princip vuxna båda två. Jag har inget jobb som håller mig fast på en plats. Podden kan jag göra var som helst.
Mm.
Och det är på ett sätt en befrielse. Att jag försöker säga så här, inte befri sig, för det låter som att jag kommer från någonting som jag inte har velat varit i. Men en ny fas som är så här, det här har aldrig hänt förut.
Du kan göra precis vad
jag
du
kan
vill.
Göra precis, vilket är en fantastisk lyx.
Verkligen.
När jag såg det. Men först var det lite läskigt.
Ja, men ja, det kan jag förstå, absolut.
Att vad ska jag göra nu då?
Ja, jag förstår precis.
Här sitter jag.
Ja.
Mm-hmm. Mm. Tills jag bara, nej men, jag kan ju åka vad jag vill. Jag kan göra vad jag vill. Men då gäller det i det att hitta den här
vad vill jag?
Helikoptergrejen.
Ja, precis. Och det finns faktiskt en väldigt fin meditation som kommer från Adyashanti. Jag vet inte vad det är för svensk översättning, men inquiry kallar han det. Att man landar i meditation, man är väldigt avslappnad och stilla. Och sen använder meditationen att ställa en fråga. Till exempel, vad är viktigast just nu?
Ah. Okej, okay. Och sen, den meditationen, ja, det känns som att den skulle passa rätt bra för mig.
Ja, jag tror han har säkert någon guidad meditation i det. Att man då lyssnar djupare, att du inte bara lyssnar på de här ytliga tankarna. Vad är viktigast? Ja, men barnen är viktigast och vad frisk är viktigast. Okej, okay, men vad är viktigast just nu?
För det tror jag är en sån sak som jag, eller jag vet också bland mina vänner, att det är en det är så lätt att fastna att jag måste få in pengar och jag bor där och det är så många... Typ måste, eller jag vill bo här så därför behöver jag få in de här pengarna eller tjäna de pengarna. Istället för att så här, är det det jag verkligen vill? Att ifrågasätta det några gånger till.
Jag tror det är jättebra att ifrågasätta sig själv.
Ja.
Och läskigt.
Men jag kan göra så att jag kan ta den meditationen så kan jag lägga ut den på poddens Instagram. Ifall det är någon
absolut.
Mer som vill se den
idé.
Eller lyssna till den. Men sen hade du också det här med hjärnan som du var intresserad av.
Ja, men hur att våra hjärnor faktiskt är förändliga, att vi kan träna dem. Vi har ju pratat mycket om tankar, men att det faktiskt går att förändra sina tankemönster. Och det är ju fantastiskt.
Ja, och också det här som jag pratade med Anders Hansen då på vardagspulstiden. Mm. När du besökte oss TV-program som gick på TV4. Så kom ihåg att vi pratade om att det här med hjärnan åldras. Men hur man också då, som är en del av den här förändringsprocessen. Men också det att röra sig, det var 30 minuter, 3 gånger i veckan. Och det kan vara promenad.
Mm.
Föryngrar hjärnan då.
Precis, alltså, det är ju
fantastiskt. Bromsar åldrandet. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket man kan göra. Nu är jag lite nyfiken på, innan vi går vidare här, blir jag nyfiken på mycket. Men det är lite det här återhämtnings...
Ja,
det är,
jag har haft den i en månad. Den heter Whoop. Och den mäter HRV, hjärtfrekvensvariabilitet. Och så är det en väldigt avancerad formel som räknar ut och vet hur du mår. Och det är ett fantastiskt här, experimentmässigt så kan man se hur, ja, till exempel om jag dricker ett glas vin, hur mycket sämre jag sover, hur det påverkar min återhämtning. Om jag scrollar på mobilen en kväll innan jag somnar versus om jag ligger och läser en bok, syns direkt i sömn och återhämtning. Och då kan jag räkna ut från återhämtningen, så säger den, idag ska du inte träna så där hårt som du gjorde igår för att du har inte riktigt återhämtat dig. Så du tar lite lugnare den dagen. Så istället för att överträna eller träna för lite, så hittar, den hjälper mig att hitta det träningsnivå. Och den mäter inte steg. Den visar inte tiden. Den håller bara järnkoll på ditt hjärta. Och ditt hjärta berättar hur du mår.
Alltså det var ju bland det bästa uppfinningen jag har hört om. För att just återhämtningen. Apropå savannen, så pratar man om det. På savannen så var det ju, hade man 3 minuters stresspåslag så ville man i 2 dagar för att återhämta sig.
Mm. Och det ser du här, det mäter ju stress också såklart.
Men finns det ute nu eller?
Ja, det finns. Det är en amerikansk uppfinning.
Jag tror den... att jag ska lägga ut den på Instagram också. För jag tycker att väldigt många av oss borde bära en sån.
Faktiskt.
För att se till att vi får den återhämtning vi behöver.
Ja, och återhämtning är intressant att du nämner det. För att jag kan uppleva det, även om du tycker också att det har haft en lite så här ful klang. Det är fult att vila och ta det lugnt. Utan så här, ju mer vi tar i och anstränger oss, ju häftigare och bättre är det. Liksom. Det är coolt att vara lite stressad. För det visar att du är viktig och du är omtyckt eller vad det nu kan vara. Men när det egentligen det kommer trycka oss in i väggen om vi fortsätter på det sättet.
Ja, att det har blivit en sån grej. Och jag jobbade över och att man liksom ska vara som prestations... Jag tror att det är lite grann i vårt prestationssamhälle.
Precis.
Kan jag tänka mig. För att där var det ju på, återigen, savannen som jag kommer tillbaka till flera gånger. Så sägs det ju att det är... där var ju, hade man 4 timmars arbetsdag till exempel.
Perfekt.
Och att man då borde ha på kontor och sånt där, att man har vilorum. Men förut var ju vilorum så här, okej, hon är sjuk.
Precis.
Eller är man lat? Mm. Eller var du ute igår?
Ja, och alltså, det har varit lite senast på det här. Det är tufft att vakna 5 på morgonen för att du bara behöver sova 5 timmar.
Ja.
Eller vad det nu kan vara. Men ja, återhämtningen, det är ju det enda sättet.
Och det är fantastiskt.
Det är då vi blir starkare.
Exakt.
Jag vet inte varför vi har glömt bort det.
Nej, men exakt. Och då, bara tänka på det. Återhämtningen, där blir vi starkare.
Mm.
Alltså fantastiskt. Gud vad härligt. Ja, men då ska vi verkligen lägga upp den också på Instagram.
Ja, och meditation.
Och meditationen.
Mm.
Alltså jag kan ju prata med dig hur länge som helst. Men jag tänker att du kanske ska komma tillbaka längre fram.
Ja, men jättegärna.
Men du gör när pandemin är över så gör du olika resor och du har dina kurser.
Precis. Retreat och föreläsningar och expeditioner och kurser. Jag älskar att dela med mig av naturen och alla tricks som jag har lärt mig. Det känns djupt meningsfullt att dela vidare sånt som jag faktiskt vet funkar.
Och inspirera andra.
Mm.
Då hittar man dig på din hemsida som är annelipompe.com.
Precis.
Och sen finns det också på Instagram,
ja,
Anneli Adventures.
Exakt.
Och din föreläsning, nu var det länge sedan så jag vet inte, men du anpassar dina föreläsningar lite grann.
Ja, precis, lite efter tema och sådär. Jag berättar såklart om äventyr, för det är många som gillar att lyssna på det.
Ja, ja,
och visa lite bilder och så, men även olika vinklingar då, om det handlar om mod eller återhämtning eller inspiration, motivation, målsättning.
Men tar du mycket bilder själv?
Ja, jag älskar att fota.
Exakt,
jag tror att fotografera är att se mer.
Mm.
Så jag ser mycket mer när jag är ute med min kamera.
Där kan jag faktiskt, jag tycker också om fotografering. Sista boken plottade jag helt alla bilder i mina egna.
Ja, det är jättefina bilder i det.
Ja, men det är jätteroligt att plotta.
Mm.
Men det jag kände framförallt var, för förut, jag ska försöka ta tillbaka det, spelade mycket golf.
Mm.
Och jag upplevde att fotografering blev lite samma sak. Att istället för att tänka på den här vita lilla bollen, och det är det enda jag tänker på som ska någonstans, så kunde jag se genom kameran och titta på olika motiv. Och att man då upplever det som är runt omkring en på ett helt annat sätt.
Eller hur? Ja.
Alltså du tittar uppåt, du ser ljuset, du ser konturer, du ser mönster, kontraster. Jag var på Gotland i somras och jag hade inte varit där så mycket tidigare. och blev ju helt kär. Och jag tror mycket var tack vare att jag fotade så mycket.
Mm.
För att jag, liksom, man ger sig ut på olika ställen på ett helt annat sätt. Men vad gör du med alla dina bilder?
Ja, men bra fråga. Jag är ganska lat. Jag fotar faktiskt mest med mobilen. Men jag lägger ut många på Instagram.
Mm.
Och sparar dem i datorer och sådär.
Ja, det finns, några, det finns ett kartotek av bilder där.
Det finns många tusen bilder.
Ja, vi får vila i bilden och så gå in och njuta av Annelies fantastiska bilder på Instagram.
Ja, jättegärna. Ja,
och sen dina böcker som jag också har nämnt tidigare finns ju på olika både bokhandlar och ute på nätet. Så det är bara att hitta.
Mm.
Stort tack för att du kom hit. Vi ska fika lite grann. Du ville ha kanelbulle, sa du när du kom hit.
Ja,
den har legat där och väntar på dig.
Åh, tack snälla. Och kombucha har vi också.
Och kombucha, precis. Det dricker du varje dag? Eller?
Varje dag, ja. Jag gör min egen på somrarna i båten.
Men hur gör man den då?
Du behöver en sån kombucha, en svamp. Och sen så häller du i te och socker. Och så fermenteras drycken. Och sen är det klart.
Hur lång tid tar det än?
Det tar 5-6 dagar ungefär totalt.
Okej.
Okay. Det är 10 dagar.
Vad hittar man de där?
Svamparna kan du köpa eller så kan du få en av mig. Varje gång man gör en kombucha så blir det en ny svamp. Och den kan man ge till någon annan.
Ah, ja. Den är också liksom pass forward.
Ja, verkligen.
Ja, men cool. Då tar vi lite kombucha och kanelbullar. Och sen har du valt en låt.
Ja, just det. Det hade jag nästan glömt. Vad kul. Ja, det är en väldigt glad låt. Och nu påminner den om, för den lyssnade jag på. Den var på min spellista. Precis när jag hade flugit mitt första solohelikopter. Så den påminner om att flyga.
Och flyga. Ja. Och så skiner det upp som en sol igen. Du strålar ju hela tiden. Det finns ingen som har så otroligt härligt. Alltså du är verkligen sån fantastisk energi. Så jag känner mig helt lycklig nu efter den här timmen med dig. Och det är Good Good Day med Volunteer. Tack snälla Annelie för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara med. Tack.
Nästa vecka träffar jag skådespelaren Annika Liljeblad. Vilken fantastisk människa. Alltså vissa möten blir något extra. Och mötet med Annika, ja det blev just det. Vi pratar om hur hon vid 52 års ålder bestämmer sig för att byta karriär och förverkliga sin dröm om att bli skådespelare. Idag lever hon sin dröm. Vi pratar också om hur det är att växa upp i en dysfunktionell familj. Att hitta självkänslan, att ha mod, våga vara sårbar. Och att våga vara helt sann i sig själv. Missa inte nästa veckas avsnitt som fick mig både att få tårar och skratta högt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.